Det finns perioder i livet när du behöver ett lite extra tjockt pannben och behöver verkligen genomföra det du föresatt dig. Du kanske behöver plugga till körkortsteorin eller behöver sluta dricka för mycket eller låta bli att kontakta ditt risiga ex. Du kanske behöver spara pengar eller ett exempel från mitt liv, sluta amma trots att bebisen skriker. Alltså situationer där du vet vad du och kanske världen mår bra av, du vet vad som är rätt. Men ändå är det så svårt. Hallå och välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är ett avsnitt om någonting som är otroligt centralt i vårt mänskliga liv. Utan viljestyrka, vad skulle vi då få gjort? Nej, men absolut ingenting. Och förhoppningsvis kommer det här avsnittet kunna hjälpa er som just nu behöver lite extra skjuts utav det. Hur ska du göra för att klara av det du bestämt dig för att göra? Vilka tips finns? Vad krävs?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Självkontroll handlar ju alltså då om vår förmåga att liksom hantera impulser, känslor och beteenden, att reglera det för att nå långsiktiga mål egentligen. Och det är ju den förmågan som faktiskt skiljer oss från resten av djurriket. En hund är ju inte så att den avstår från att äta en salsiccia.
Nej.
För att spara till senare när den kanske är mer sugen eller så.
Nej, just det. Och är det där vi definierar viljestyrka? För att om jag ser framför mig liksom en bergsget som liksom går 4 mil om dagen för att komma till en liten kvist som de kan äta på. De där 4 milen är skitjobbiga. Är det viljestyrka som gör det? Eller är det hunger? Och något, därmed något helt annat?
Ja, det är något helt annat faktiskt. Alltså, precis.
Viljestyrka är det som inte är styrt av de här grundläggande behoven utan något som kanske till och med går emot dem.
Ja, exakt. Vi vill se att gå emot impuls för långsiktig vinning egentligen. Då.
Så bergsgeten när den hoppar, den går på impuls. Men om bergsgeten hade bara så här, vet ni vad? För att vara effektiva, så vi hoppar inte idag.
Vi lägger ner hoppandet.
Lägger ner hoppandet och sen så hoppar vi dubbelt så långt imorgon. För då har vi jättemycket mer gröna kvistar.
Precis. Känner du någon sån bergsget som resonerar på det sättet?
Nej, men hade den funnits hade det varit den enda överlevande arten. För den hade utklassat de andra.
Ja. Det kan man tänka sig.
Ja.
Och neuroanatomiskt då är en sak som bergsgeten saknar i vårt fina prefrontalkortex. Den här delen av hjärnbarken som ligger bakom pannan och där man tänker sig att den här förmågan sitter till stor del. Då. Och hur mäter man då självkontroll hos människor? Ja, det finns 2 olika typer av experiment. Och ett är en sån vanlig enkät. Det finns något som kallas self-control scale till exempel från 2004 och när man gör den så får man svara på frågor av typen jag är bra på att stå emot frestelser, alltså det är en sån verkligen man själv rapporterar, eller jag är dålig på att hålla hemlisar, får man svara hur mycket man håller med om den typen av påståenden. Supersimpelt, men det man har sett med de här skalorna är att de är väldigt bra på att predicera ett bra liv eller massa goda utfall.
Ja, det här vi var inne på i Marshmallow-avsnittet.
Ja. Mm.
Där man kunde se hur de barnen som stod ut med att inte äta sin marshmallow för att få 2 efter kanske en kvart eller så. Där kunde man se att det hängde ihop med, alltså samma barn senare i livet hade liksom åstadkommit mer, hade det bättre förspänt och liksom var kanske rent av lyckligare.
Ja.
Och då vet man inte om det var så att var de födda med mer pannben eller var det, ja, saker man inte vet.
Ja, och faktum är att såna här liksom enkla självrapporter verkar också hänga samman med den här typen av utfall. Så att folk som uppfattar sig själva som jag har bra liksom viljestyrka och självkontroll, där finns det en massa samband med sånt som bättre relationer, bättre på att avstå från binge eating, vad kallar vi det?
Frossande.
Typ.
Ja, hetsäta.
Och binge drinking, frossdricka. Gör bättre ifrån sig i skolan och är generellt sett lyckligare då. Och det finns någon metastudie från 2012 med mer än 32 000 deltagare som visar att det här sambandet är ganska solitt då.
Min spontana invändning mot det här, och jag vet inte om det är att jag vill liksom trösta mitt inre oroliga barn som känner att det blir väldigt hetsigt och besvärligt i ett liv där jag behöver ha väldigt mycket mer av den här viljestyrkan. Det är, blir vi verkligen lyckligare av att åstadkomma alla de där sakerna som vi förutsätter oss? Exempel, jag har vänner runt omkring mig som gör 5-årsplaner. Som bestämmer sig att om 5 år ska vi ha barn 2 eller 3 eller jag ska vara chef innan jag är 40 och jag ska säga. Och sen kör de stenhårt på det. Och så blir det ju på pappret ett väldigt liksom ett liv där alla saker på to-do-listan är avprickade och en to-do-lista som då naturligtvis växer. Men hur är det med liksom, ska säga, tillfredsställelsen i livet?
Ja, vet du vad? Det där är ju superspännande. Man måste tänka där i liksom parallella spår, även om det är besvärligt. Alltså vi har ju dels den här lyckan som är liksom i varje givet ögonblick. Nu kollar jag hur det är med Lina precis nu och precis nu. Och precis nu, vad rapporterar du för lyckonivå? Så vi har ju dels den typen av tillfredsställelse. Och det är klart att den kan nog bli lägre om man är en jagad femårsplansperson.
Ja, just det.
Men
just det.
Den här jagade femårsplanspersonen kanske kan uppleva en större mening. Möjligen, för att man uppnår viktiga mål för en i livet. Alltså man tar sig dit man vill. Och det är lite det här underbara lidandet, du vet.
Ja, just det, just det. Gå igenom det bökiga, till exempel. Plugga för att sen få det jobbet som man vill ha. Eller
precis, och man kanske
träna för att springa
exakt.
Där maten.
Man kanske har liksom fem eller sex eller vad det nu är, miserabla år på läkarprogrammet.
Mm.
Men sen så får man ge sig ut med Läkare utan gränser och känna att man gör det mest meningsfulla som finns.
Just
så att det blir en sån trade-off. Ytterligare ett sätt som man mäter skiljestyrkan och självkontrollen på då.
Mm.
Dels har vi självskattningstest, men också testar man rent praktiskt utsätter folk för prövande situationer.
Mm. Typ marshmallow.
Och det finns jag tar upp det här för att det har nämligen lett in till intressanta filosofiska frågeställningar kring viljestyrka som jag bara tänkte beröra i korthet.
Ja, roligt.
Det finns en som heter Roy Baumeister, en sån här gigant inom psykologisk forskning då.
Mm.
Och han gjorde en serie studier på det här temat.
Mm.
Till exempel det här, nybakta kaktestet.
Mm.
Där man gjorde så att folk fick komma in i något rum där det var en underbar doft av nybakta kakor. Blir du hungrig bara att höra?
Yep.
Ja. Och sen så fick de gå och sätta sig och då fanns det stod där på både rädisor och kakor.
Mm.
Och sen så instruerades vissa deltagare då att ni ska äta rädisa och ni ska äta kaka. Var olika.
Mm.
Mm. Och då tänker man sig att de här rädisaätarna, vad var de tvungna att utöva? För att inte
självdisciplin
ta
får inte ta kaka.
Eller hur?
Lydnad också kanske även.
Kanske det, men jag tror att det var så att säga, designat för att framförallt testa
willpower.
Willpower, ja.
Mm.
Och efter det så fick de här personerna göra ett test. Någon svårlöst knep och knåp.
Mm.
Och då visade det sig att de här rödisaätarna, de gav upp mycket snabbare.
Va? Va?
Rödisaätarna gav upp snabbare.
Så kontraintuitivt.
Än kakätarna. Och det här beror då på, enligt Baumeister, på något som kallas ego depletion. Tanken är så här, enligt honom då.
Mm.
Det här är omstritt som jag kommer att lösa. Att självkontroll, viljestyrka, är en ändlig resurs.
Jaha, man har liksom, man kan göra en stöt.
Man har en tank med viljestyrka bensin. Och sen så om man måste lägga den på att stå mot kakor för att istället äta rädisor, då har man liksom mindre kvar sen till att stå ut med ett jättejobbigt knep och knåp.
Jag fattar hur Baumeister tänker, eller vad han, om det är hans slutsats så är det inte bara att han tänker utan han har liksom kommit fram till det.
Mm.
Absolut. Men jag känner att jag funkar absolut inte så.
Nej.
Och att vi har gjort många avsnitt som förklarar varför. Alltså det vill säga om jag använder självdisciplin och går ut och sopsorterar så kommer jag sen plötsligt att börja panta burkar. Alltså då blir jag mycket mer benägen att fortsätta i samma sätt.
Precis.
Men det kanske har vissa förutsättningar under det här testet som gjorde att man fungerar på ett annat sätt. Kanske att det är mer nära en på eller liksom.
Ja. Ja, men det här är ju ifrågasatt på gränsen till avfärdat nu.
Ja.
Det kom ett gäng sådana studier på den tiden, sådana ego depletion-studier. Men, men sen så har det varit svårt att replikera det på senare år och man har gjort andra studier som har visat annat resultat. Så att det är väldigt ifrågasatt.
Mm.
Däremot tror jag att det har något som vi kommer komma in på senare. Alltså i så motto att till exempel om man är jättetrött, då är man ju inte lika viljestark.
Nej.
Eller hur?
Nej, visst.
Och så säger också typ vissa kritiker då att man ska tänka på det mer som en liksom känsla. Alltså viljestyrka funkar ungefär som en, det är ett känslotillstånd som går upp och ner, precis som andra känslotillstånd gör, ilska och glädje och sådär, upp och ner. Och ibland så har man mer och ibland mindre och det hänger samman med vissa saker, snarare än att man ska tänka på det som en enskild tank med viljestyrka, bensin.
Om jag skulle slänga in den här liknelsen då, att viljestyrka är en muskel som du tränar upp och ju mer du tränar desto bättre blir du på det.
Den tror jag är en bättre metafor faktiskt. Och allt det här kommer att bli tydligt när vi faktiskt går på vår lista som är forskningsbaserade tips på sånt som stärker viljestyrkan.
Ja, perfekt. Jag vill bara först säga att jag också håller med Baumeister. Nu tillhörde jag ju team emot, men till hans försvar vill jag också säga att man är ju också lagd på ett lite belönande slash gottgörande sätt. Alltså så här, nu var jag så duktig med det där. Mm. Nu städade jag, så då ska jag få äta godis. Eller nu åt jag godis, så därför måste jag nog städa. Ja. Alltså att man liksom, duktig, oduktig, att man liksom
precis,
är...
Det där är nog faktiskt en bättre take än, än Baumeisters egen, skulle jag säga. För att det finns ju andra studier som visar precis det du säger. Till exempel från när man har forskat på såna här liksom olika klimatbeteenden.
Mm.
Att folk som köper en miljövänlig bil tenderar att köra längre.
Ja, just man liksom hela tiden, är det liksom kompensationsbeteende?
Ja, det är ett kompensationsbeteende. Jag är så duktig. Så,
ja,
att
så jag, nu förtjänar jag
så att,
faktiskt.
Så nu förtjänar jag att vi ägnar oss åt den typen av grejer. Ja. Det tror jag faktiskt är en bättre take än Baumeisters egen.
I feel sorry for people without willpower. I truly do.
Det är ju så himla stort och brett ämne som på något vis nästan berör allt som har med... Mm. Det vi gör, alltså psykologi och beteende, att göra. Så att man behövde, jag behövde skära det lite.
Mm.
Och då tänkte jag att vi fokuserar på, vad kan vi lära oss av folk som är bra på det här med viljestyrka och självkontroll?
Den första punkten på listan över vad vi kan lära oss av människor som är bra på viljestyrka är...
Viljestarka personer har bättre självkännedom.
Mm.
Lyssna på det här till exempel.
Mm.
Hur många matbeslut, alltså matrelaterade beslut, tror du att du fattar på en dag?
Okej. Okay. 15.
15. Mm. Gud vad intressant att du sa den siffran.
Ja.
För att i en studie när folk fick gissa på precis den frågan, så svarade de i snitt 14 val per dag.
Hur är det så medioker?
Ja, du vet. Sen, vad ska jag äta till frukost, lunch, middag? Ska jag ha ketchup till? Och vet, vilken sås? Och så här. Snabbt överslag i huvudet, 14 beslut. När man gör en ordentlig tracking så hamnar man på en snittsiffra på 220.
Ja. Särskilt för en sån som mig som inte gör annat än att tänka på mat.
Just det. Penne eller rigatoni.
Eller Mafaldine,
ja.
Den godaste pastan. Om du hittar det i affären, köp det.
Ja, den är kanon faktiskt.
Ja, men det är ju många beslut faktiskt. Men det låter inte heller orimligt.
Precis, men det här visar ju något som vi har definitivt snuddat vid tidigare. Nämligen att vi gör en oerhörd massa beteenden på autopilot för att det är energieffektivt. Men det gör också att vi fattar massa beslut, inklusive sådana som är dåliga för oss, på autopilot. Till exempel, jag menar, ett av de här 227 matbesluten kan ju vara att stoppa in ett par extra pommes frites i ansiktet.
Mm.
Och nu ser inte jag att det är dåligt,
nödvändigtvis,
men det skulle kunna vara.
Mm. Mm.
Och alla beteenden som man inte har koll på är ju svåra att förändra, eller hur?
Ja, just det.
Så att det är liksom ett A då, att få koll på sig själv och sina egna beteenden. Och vägen dit är ju genom sånt som, där man får träna faktiskt på, förlåt Lina, men liksom medveten närvaro, meditation, den typen av grejer är ju kungsvägen till den här självkännedomen.
Jag tänkte komma med andra förslag som inte alls lika flummiga, utan som är hämtade från kanske Spara och Slösa och Viktväktarna, nämligen Föra kassabok, eller det som heter Matdagbok, om du ska återgå till dina pommes frites. Plytet.
Så kan det ju verkligen vara.
Att bara så här, jag tycker att jag kämpar och kämpar för att gå ner i vikt, men sen när jag verkligen skriver ner allt jag äter, så bara oj vad många små bagels.
Det kan absolut vara en väg dit, och det är ju ett sätt som jag också jobbar med klienter ibland. Alltså det är ju mycket grubbeldagböcker och så vidare.
Mm.
Men det finns också vissa problem med tracking och mätningar och sådär. Det får nog bli ett eget avsnitt, tror jag, för att de är rätt stora, de problemen som kan bli. Till exempel om man ska hålla på att tracka sin sömn, så blir man lätt fixerad vid sömn på ett sätt som stör sömnen. Det finns ett namn för det fenomenet också.
Och det är väl egentligen det kassaboken vill åstadkomma också, och matdagboken, nämligen att så här, äter du det här så måste du skriva ner det. Alltså man medvetande gör beteendet.
Ja.
Och i vissa fall så vill man inte medvetande gör beteendet, för att sömnen är frånvaro av att vara medveten om.
Precis. Nej, men sure thing. Men det som är bra med medveten närvaro, till exempel jämfört med dagböcker eller annan typ av tracking, är ju att man får en generell färdighet som man kan använda i alla möjliga situationer.
Just det. Andra punkten på viljestyrkalistan är...
De tycker om det vi andra avskyr.
Va? Här har vi en riktig jävla dealbreak. Vad heter det? Games vattendelare.
Folk som är bra på du kommer säkert bli lite triggad av det här, kan jag tänka.
Ja, 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 jag är redan triggad.
Men jag kommer kunna liksom vända det mot dig som en spegel sen, så blir det, så kommer det bli svårt för dig.
Mm, vad sugen jag är.
Ja. Jo, så här. Att ibland kan man tänka så här. Ja, men till exempel, jag känner en kille som springer till jobbet varje dag.
Mm.
Han får ju en oerhörd massa träning.
Mm.
Han älskar skiten.
Mm.
Typ så enkelt.
Mm.
Folk som är väldigt duktiga på att hålla i sin storstädning varje vecka, kanske är det så att de bara gillar det.
Men det här gör ju att jag... Nej, men det här saken, det får ju mig... Jag kommer ju aldrig mer springa. För då kommer jag sitta hemma och vänta på att jag ska älska det.
Nej, men vad har vi lärt oss i våra avsnitt om flow och om tristess och så?
Att känslan kommer inte först, som måste göra först. Och sen kanske man känner.
Precis. Att liksom engagemang är något som ökar rolighetsgrad. Och engagemang handlar mycket om mindset. Och är något vi kan delvis välja.
Mm.
Eller till stor del välja.
Mm.
Enligt Ian Bogost, som vi citerade i förra veckans avsnitt, tristessforskaren, så kan nästan vilken aktivitet som helst bli kul med rätt mindset. Jag vet att det låter lite som en sån optimistkonsult, men det är forskningsbaserat. Att grad av engagemang påverkar upplevelsen väldigt mycket.
Så det du säger här är att om jag bara skulle vara tillräckligt engagerad och ta mig över den där initiala tröskeln och faktiskt sätta mig med körkortsteorin och bara med pennor och post-it-lappar, så skulle jag tycka att det var kul. För det är exakt hur det funkade för mig när jag tog mitt körkort kanske 12 år sedan.
Ja.
Att jag bara sköt på det. Jag mådde så himla illa, för att jag mådde så dåligt för att jag sköt på det. Sen jag bara, nej, men nu kör vi. Nu är jag liksom, jag rensade kalendern, satte mig ner med liksom linjalpapper. Jag var duktiga sättet. Och så bara, hur kul?
Har man inte sett det där på folk som liksom bestämmer sig för ett intresse?
Mm.
Som gör någon sån riktig identitetsresa.
Mm.
Har inte stått på par skidor i hela mitt liv, men nu, 37 år gammal, ska jag bli en skibam. Jag kommer att tänka på en sån specifik kompis faktiskt, som fick lite pengar från oväntat håll och köpte den dyraste skidutrustning som fanns.
Det är kul, ofta det första som behövs är just det, alltså första att göra är att köpa. Ofta det första steget ja, in i något, in hobby, köpet.
Ja, exakt. Och det blev ju oerhört... Sen krävdes inte så mycket viljestyrka för honom att ge sig ut i backen.
Så älsket kommer sen efter att vi har gjort det? Eller efter att vi sätter igång och blir engagerade?
Precis, och det här är en grej som jag känner igen väldigt väl från kliniken. Det är mycket, mycket bättre att ha, vill ha mål än måste mål.
Just det, så man stryker i sin lilla dagbok där man skriver att jag måste plugga teori. Så man ska säga, jag vill plugga teori.
Precis, alltså, och, men kanske inte bara hur man så att säga formulerar, utan också vad man sätter upp för faktiska mål. Då. Till exempel att...
Jag vill ha ett körkort.
Ja, precis. Jag vill ha ett körkort, eller jag ska var liksom topp 5 i klassen på franska kunskap.
Mm.
Alltså den typ av mål man vill undvika är ju bli av med saker. Så att man tar ett enkelt träningsexempel då. Jag vill springa milen under timmen.
Mm.
Jag vill till det målet.
Mm.
Snarare än så här, jag måste sluta titta på tv och springa 2 kvällar i veckan. Att man liksom vill till något då.
Vill till något, och det där till ett, liksom lite, man ritar lite hjärtan runt i sitt huvud, det där man vill till.
Ja.
Så kommer så att, kanske en lite älskligare känsla att uppstå för det man gör.
Praktiskt sätt att ta sig an just den här grejen då.
All right, you can beat this. It's all a matter of willpower.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vi hoppar vidare till punkt 3 över saker vi kan lära oss ifrån människor med mycket, mycket bra erfarenhet av viljestyrka.
De strukturerar livet.
I knew it. Fan, typiskt dem. Fan vad de alltid håller på.
Det är så kul, för att vid varje punkt där så vet jag att du kommer bli triggad.
Ja, men det är för att hela det här avsnittet triggar min prestationsångest. Jag önskar att jag vore de här du pratar om som dem. Mm. Jag vill ju vara det. Jag känner mig som en usel människa när jag inte är det. Och så har jag liksom självbevarelsedrift, så vill jag ju göra ner dem och deras femårsplaner för att jag känner mig dålig jämfört med dem.
Mm.
Och jag har inga argument med att de är töntar som sitter där med sina kalendrar. Och så kämpar jag på min egen kalender för att bli som dem.
Ja. Jag har ju stora kalender-issues.
Jag vet, Björn.
Men jag fattar verkligen den här grejen.
Ja.
Ja. Och det finns studier på det här också. Mm. Vi har någon från Angela Duckworth, som är ett stort namn inom det här fältet då. Mm. Någon studie från 2015 som visade att folk som är bra på självkontroll också tenderar att ha bra vanor inom områden som träning, mat,
sömn, att plugga. De grejerna samvarierar då. Och vad handlar det här om då?
Att liksom skapa förutsättningar för det man vill uppnå. Om det nu är att springa milen.
Ja.
Men då behöver du öva sig så mycket.
Precis.
Och då behöver du ha tid för det. Och då kan inte du samtidigt behöva hämta på förskolan eller ha ett jobbmöte, utan då rensar vi kalendern här.
Dels att man skapar förutsättningar, och dessutom är det så att man, den här strukturen och de regelverk man har gör också att man utsätts för färre frestelser.
Men vet du vad som händer med mig när jag gör det? För jag kan också fatta en penna och skriva världens finaste veckoschema med liksom träna, läsa, alltså alla de här duktiga sakerna. Men så fort jag är klar med det så blir jag pisstrotsig och vägrar.
Mm.
Jag tror att jag är så himla övertygad om att jag inte kommer lyckas med, för att jag kanske har gjort ett schema som är liksom överambitiöst.
Just det.
Så att jag känner att det här kommer jag nog inte lyckas med, så att kasta boken innan fönstret.
Ja. Jag jobbar med ganska mycket time management och sådär med mina klienter. Och det är ju en typ av sån sak som man ska undvika, ett för ambitiöst, en för ambitiös struktur.
Just det.
För att det som kommer hända med det är att man tidigt kommer att misslyckas, då kommer hela projektet kännas värdelöst och bestraffande, och då struntar man i det.
Just det, så att jag borde göra ett lite mildare schema.
Japp, då när jag superviktigt. Jag brukar alltid börja den här. Alltså vi tar en dag.
En promenad lägger vi in i schemat istället för fyra maraton spring i Sverige.
Exakt, jätteviktigt. Men det är ju verkligen så då att man, till exempel att man kör en sån här djupjobbsupplägg. Att förmiddag, måndag, tisdag så ska du inte titta på e-post, utan enbart ägna dig åt den här typen av liksom lite mer långsiktiga projekt eller vad det kan vara. Och när man har den typen av struktur eller den typen av regelverk, då kollar man inte på e-posten och får inte de här liksom mikrofrestelserna
att
öppna mejlet, svara på det och känna att man har varit lite duktig. Det är ju en sån typisk distraktion. Då. Så att det är ytterligare en grej som man får hjälp med de här strukturerna. Och jag kommer att tänka då på marshmallow-testet. För att där visade det sig att de unga som var bäst på att stå emot hade en strategi för det.
Även fast de var så små.
Ja, till exempel att titta bort.
Just, ja, det här fick man ju se för de filmer. De satte sig på sina händer eller de liksom gjorde alla möjliga grejer för att...
Precis, att de hade små regler för att hantera frestelserna. Ah. Inte titta på dem och så vidare. Liksom inte utsätta sig för det. Jag läste en intervju med en psykolog i tidningen Vox som sa så här om saken, att folk som är bra på självkontroll verkar strukturera sina liv på ett sätt så att de inte behöver fatta de här svåra besluten till att börja med. The really good dieter, alltså en som utövar en diet, wouldn't buy a cupcake. They wouldn't have passed in front of a bakery. When they saw the cupcake, they would have figured out a way to say yuck instead of yum. They might have an automatic reaction of moving away instead of moving close. Alltså man har ett liksom regelverk för att man ska hantera hela den här cupcake-frestelsen. Och det här är verkligen något, det kan man faktiskt jobba med.
Och då vill jag flika in, men jag passar på här när vi ändå pratar om cupcakes och självdisciplin och självkontroll. Det kan ju bli för mycket.
Verkligen. Det är nästan så att man blir ovillig kanske att ta upp ett matexempel här.
Jag tycker inte vi ska göra det mer. Men när vi ändå är inne på det.
Ja.
Och de som lär sig säga jack istället för jam, eller som liksom, jag tror inte jag känner en enda människa som inte har varit och nosat i liksom ätstörningsträsket.
Nej,
så
nej.
Det handlar om just den här disciplin och självkontroll och liksom listor på vad man ska äta och inte. Eller. Hur vet vi att den här självkontrollen går för långt?
Ja, alltså det finns ju massa diagnoskriterier för det som jag inte kan i huvudet, men som är liksom BMI-relaterade och massa olika beteende. Man hittar dem lätt online.
Ja, det gäller ju inte bara ätiskt, det gäller ju träning och jobb och allt möjligt. Att självkontroll på rimlig nivå är det vi vill eftersträva här. För dig som under en period behöver lite viljestyrka för att klara av någonting som du kommer att må bra av.
Verkligen, alltså jag menar, självkontroll är ju också det man behöver för att bryta negativa mönster.
Just det, dricka mindre eller börja käka.
Exakt, precis. För att det den ätstörda personen eller det alkoholisten gör är ju att gå på kortsiktig belöning, alltid.
Just det, kicken i att inte äta, inte äta, inte äta.
Kicken i att inte äta, kicken i att ta ett glas.
Ja.
Så att det de personerna behöver göra är ju att göra tvärtom, så att
just
säga.
Just det, vilja leva i 10 år till.
Viljestyrka, där handlar om något helt annat. Där handlar viljestyrkan om att äta cupcaken.
Vi hoppar genast vidare till nästa punkt på listan över vad vi kan lära oss av de som är himla bra på viljestyrka.
De har, och det här är frågan om man ska vara med på listan eftersom man inte kan styra över det, men vi måste ändå få med den här aspekten, nämligen de har vunnit genlotteriet.
Ja, det är lite genetiskt också.
Verkligen.
Men hur mycket då? Vet vi det till och med? Har man någon percentage?
Vi vet ju till exempel att alkoholism är rätt ärftligt. Mm. Eller att det finns en stark ärftlig komponent i alla fall. Mm. Och jag tänker mig att det är samma sak med mycket annat. Alltså hur belönande det är att äta och, och så. Mm. Jag till exempel har ganska lätt att gå utan mat. Mm. Men jag har en hög andra laster. Mm. Och det känns ju väldigt biologiskt.
Ja. Men också lite snårigt att särskilja från vana och kultur och miljö. Och så. Alltså jag tänker en akademikerfamilj med barn som är också jätteduktiga på att ha viljestyrka nog att plugga duktigt i sina prov.
Mm.
Är det genetiskt eller är det att här har vi lagt ribban i vår familj? Alltså det är svårt att liksom...
Nej, exakt, och det är som alltid både och.
Ja.
Mm. Det är den enkla tumregeln. Ja. Det är alltid arv och miljö. Det finns ju nästan inget som inte... Alltså ögonfärg är arv. Men resten är liksom en mix.
Mm.
Vi pratar ju ibland om det här olika personlighetsdimensioner och vad det är samvetsgrannhet, att man är en noggrann typ som slutför uppgifter och så vidare.
Ja.
De tenderar att vara lite bättre på det här med viljestyrka, självkontroll.
Mm, mm, mm. Mm.
Inte så förvånande
kanske. Nej, inte så förvånande. Och det tycker jag, alltså när man ser sig runt så har man ju vissa kamrater som man vet att om den där människan säger att jag ska springa maraton så kommer den att göra det.
Ja.
Och så har andra vänner som har sagt det 100 gånger, där det finns inte en chans på jordelivet att det kommer bli av.
Nej, och det personlighetsdraget är relativt ärftligt. Mm. Så att, det var så det hängde ihop med det.
You and your big fat willpower.
Då tar vi nästa punkt på listan över hur man kan öka sin viljestyrka.
Och här är en annan sån här orättvise pryl, men där man kanske har ett visst inflytande, eller mer än på det genetiska i alla fall. Mm. Nämligen att folk som har mer pengar har mer självkontroll.
Why?
Mm. Känner du igen det här resonemanget?
Ja, jag tänker som så här, eventuellt då copy-pastat från något av våra avsnitt, att har man pengar så har man fått dem genom att man är viljestark.
Mm.
Och har presterat en massa saker som man förutsatt sig, och därför har man fått pengar i sitt liv.
Vi har helt säkert den faktorn.
Ja.
Men jag tänker också det här att om du tänker tillbaka på marshmallow-testet.
Ja.
Minns du när man replikerade det och så tog man hänsyn till inkomstnivåer?
Ja, just det. För då visade det sig att vissa barn visste att jag kommer fler marshmallows. Mm. Jag kan få marshmallows när jag vill. Mamma och pappa köper marshmallows.
Precis.
Och andra barn visste att det här är enda fucking gången jag kan få en liten godisbit. Jag tar den nu.
Ja.
Jag kan inte vänta.
Exakt. Samma gäller ju vid fattigdom. Såklart. Vi tog upp hela det problemet
just det.
Vårt avsnitt om fattigdom.
Palla skriva en kalender där jag lägger in att jag ska springa maraton när jag måste få ihop till mat.
Ja, stövlar till ungarna är prio.
Ja.
Alltså om man är fattig eller har det tufft ekonomiskt, då är det ofta rationellt
och
logiskt att vara impulsstyrd. Så att säga. Alltså det, it makes sense på ett helt annat sätt än om man har gott om pengar. Det här uttrycket, det är dyrt att vara fattig. Alltså för att man måste hela tiden liksom lösa problem i stunden, och ibland så blir det väldigt kostsamt. Och om man inte är i det själv kan det vara svårt att se varför den där personen skulle göra på det viset.
Men
här man i den personens skor så är det fullständigt logiskt.
Och säger kanske inte så mycket om huruvida man genetiskt är mer eller mindre viljestark. Alltså om man är en person som genetiskt är mer eller mindre viljestark. Utan man är i en situation som kräver de kortsiktiga impulsstyrda besluten.
Precis.
För det finns inte ekonomiska möjligheter att lyfta blicken.
Nej. Så att luftlandsätt dig eller mig i de omständigheterna, och vi skulle också bli mer impulsstyrda än vi redan är.
Nästa tips på hur du kan göra för att öka din viljestyrka.
Träna.
Nej. Vet du, jag tänkte på att du skulle säga vara snygg, men träna är nästan värre.
Ja.
Okej, träna.
Ironin här är ju att träning är en aktivitet som i sig kräver en massa viljestyrka. Då. Eller det kan vara svårt att komma igång för att kräva viljestyrka.
Ja.
Men det man har sett är att om man får igång folk i träning så blir de mycket mer viljestarka på andra områden också.
Vad bra sätt att formulera på. För att folk pratar ju alltid om det här med liksom, att träning är så bra för att ta sig ur depression. Eller liksom generellt alla möjliga sinnestillstånd som inte är härliga. Så ge det bara ut och träna. Och så blir man glad eller... Men att så här, följden av det kan bli att man också börjar styra upp andra saker i sitt liv för att man helt enkelt blir bättre på det.
Ja.
Och träning är ju så jävla handgripligt. Det är ju verkligen så här är en tung, jobbig grej som jag ska lyfta 5 gånger. Det gör ont, jag orkar inte, jag vill inte. Men jag gör det.
Ja.
Alltså allt är att gå emot, alltså allt är jobbigt. Ja. Liksom. Annars är det inte träning.
Nej,
och sen blir det exakt. Euforiskt och lyckligt just för att...
Ja. Ja. Exakt, ofta är det någon sån tröskel man behöver komma över. Ja. Mm. Men när man väl har gjort det då, så visar det sig att det ger massa spillover-effekter på andra områden. Hör på den här studien, det var ett gäng, med ganska liten studie i och för sig då, men män och kvinnor mellan 18 och 50. Mm. Och de fick instruktionen att här har ni varsitt gymkort, varsågoda, vi uppmuntrar er att träna. Men inte mer detaljerat än så. Och så hade man en sån här kontrollgrupp då. Och de här som fick gymkortet och uppmuntrades att använda det. Mm. Där kunde man se resultat som att de efter 2 månader åt mindre skräpmat, åt mer hälsosam mat, kollade mindre på tv, pluggade mer, sparade mer pengar, prokrastinerade mindre, kom oftare i tid till olika möten och så. Ja.
Shit.
Och vet du vad? Jag vet inte om du kommer vilja örfila mig nu.
Mm.
Men jag känner att för mig är det här det som funkar bäst.
Ja.
Och jag kan liksom se det i stunden. Att det är mycket lättare för mig att avstå från någon kanske lite onödig frestelse som ett glas vin på en tisdagkväll. Om jag innan har varit och gymmat.
Mm.
Och jag har på något sätt tolkat det som en biokemisk grej. Att jag får min kick genom träningen. Mm. Så att jag blir inte ens sugen på något annat sätt att kicka loss.
Nej, men det fattar jag.
Mm.
Alltså självälsket i träningsprocessen. I att så här... Nu är jag lite inne på det här vi pratade om flow i förra avsnittet. Mm. Att sätta ett litet mål och utföra det. Alltså när man går därifrån och bara, jag kastade en jättetung medicinboll på väggen och tog emot den sittandes på huk.
Ja.
Så 10 gånger. Duktiga, grymma jag.
Verkligen.
I did it. Ja. Att det är så jävla...
Så jag tänker mig att det både kanske är biokemiskt att man får en kick redan.
Ja.
Eller så kan jag känna själv. Eftersom för mig ett löppass och 2 glas vin är ungefär samma känsla. Liksom.
Ja.
Men jag tror definitivt att du är inne på något ännu viktigare.
Ja.
Nämligen hur man tänker på sig själv. Alltså vad man får för uppfattning om, vad man är kapabel till. Och
ja. Nästa tips på lista över saker vi kan lära oss av människor som är väldigt bra på viljestyrka är...
Att de är bra på att slappna av.
Jaha, ja.
Slappna av. Utropstecken. Har aldrig fått någon att slappna av.
Nej, verkligen inte. Nej.
Precis. Men det man har sett är att folk som har förmågan att egentligen lugna sig själva på olika sätt... Och det här är så himla basic. Alltså det här är något som jag jobbar med i väldigt många behandlingar. Det är som ett stöd i impulskontroll. Precis det här egentligen som vi pratar om nu. Att komma ner från stresspåslag, ångestpåslag innan man fattar beslut.
Ah.
När man är i sån där fight-flight-tillstånd så har man inte riktigt tillgång till hela sin repertoar av tänkande.
Nej, och då blir det jämens upp eller pommes frites in i truten eller
exakt.
Jag orkar inte, jag kastar den här boken.
Japp. Mm. Man hamnar ju i det här tunnelseendet när man är i starkt påslag. Vi funkar så, det är som det ska så att säga.
Mm.
Men för att man ska bli en bra beslutsfattare behöver man komma ner. Och egentligen jobbar man ju med samma tekniker som i stressbehandling och så. För den särskilt intresserade så har vi ett helt avsnitt om det.
Mm.
Och det finns studier på till exempel nyktra alkoholister och deras återfallsfrekvens.
Mm.
Där man har sett att folk som har en större, alltså higher heart rate variability, alltså större avstånd i tid mellan hjärtslag, lägre puls helt enkelt, så att säga det.
Tack igen.
Har mindre återfallsrisk.
Jag har läst på lite om män som slår kvinnor etc. och är i liksom destruktiva relationer, så är just den här, så här, det spelar ingen roll hur onda och hemska man tycker att de liksom, människor som gör den här typen av saker är, sättet att få dem att sluta på är genom att de slutar.
Mm.
Och ett sätt att sluta är att förstå, så här, självkännedomen att bara vänta, nu blir jag så där obeskrivet arg igen. Nu kommer den här impulsen.
Vad kan jag göra för att komma ner? Och det finns ju en rad olika trick för det. Alltså avslappningstekniker, medveten andning, liksom byta rum och så vidare.
Och för ens egen lilla fåniga exempel om man vill spara pengar. Så bara, men när du sitter där på Instagram och den här härliga annonsen dyker upp för en ny Bokashi.
Vad är det för något?
Det är ett litet hinksystem där man jäser sina matrester.
Ja.
Och du bara, åh gud, när behöver jag måste... Att då bara, anda. Och så känna igen. Jag bara, vänta, nu blir det där igen. Nu känner jag att jag måste ha den här
grejen. Hur gick det? Klickar du hem
den
här?
Den är köpt, det är den absolut. Men nästa gång kommer jag inte köpa den igen. För att då har jag ju lärt mig att nu är jag inte... Vänta, när jag är inne och börjar klicka mig vidare in i annonser, då händer ju det här. Och jag behöver liksom... Vad jag behöver göra? Jo, men andas lite och... Ja. Eller gör det här att jag lägger grejerna i varukorgen. För då kan jag plötsligt slappna av.
All right, Peter, the most important thing when you're on a diet is willpower. Now, I'm gonna put this steaming pie on the windowsill to cool. Now, no matter how many beckoning fingers that steam morphs into or how badly it tries to sneak its way up your nose, I want you to resist the urge to levitate off the ground and float towards the pie.
Doesn't seem too hard.
Okej, och då tar vi nästa tips på lista.
Viljestarka personer har ofta självmedkänsla.
Oj.
Det är också en liten trigger för dig, va?
Ja, eller det...
Det har blivit bättre med det.
Nej, det har jag inte. Jag är inte så himla mycket bättre med det, men...
Men du kan acceptera att det kan få vara så.
Ja, eller jag trivs mer med tanken på att det skulle kunna vara så. Mm. Sen praktiserar jag inte. Men jag har ju jättesvårt att se att de... Jag har liksom vissa fixpersoner i mitt huvud som jag använder som de här exemplen som har viljestyrka, de här femårsplanspersonerna. Och det är ju inte personer som säger, äsch, där... skippade gympan idag, äsch då. Eller det blev lite som det blev med det här föredraget. Alltså,
ja.
Det är det ju inte.
Nej, och vi ska absolut göra ett avsnitt om självmedkänsla någon gång. För att i det kommer jag kunna berätta för dig. Nu blir det en liten teaser då. Där har man sett att det är en, alltså för långsiktig motivation och sånt, så är självmedkänsla bra.
Mm.
Det trumfar självhat alla gånger.
Nej men gud, ja. Jag kräver ett avsnitt om det, tack.
Så att även för prestation och sånt så är det ett plus. Det är något som man får berätta för perfektionister i behandling.
Mm.
Lite kontraintuitivt för vissa.
Yes. Jag ska illustrera hur den här självmedkänslan, jag gav ju två små exempel där, att äsch, det där gick inte kanon eller...
Ja, men vet du vad, det illustreras väldigt väl av den studie som jag tänkte berätta om här.
Ja.
Den var lite också festligt upplagd i så motto att det var ett gäng viktväktare, alltså folk som gick på en viktväktardiet.
Ja.
Och så fick de, det var kvinnor var det här, i det här fallet, och fick instruktionen att de skulle medverka i två olika studier. En handlade om effekten som mat har på humöret och det andra var ett smaktest. Och i experimentets första del då så fick alla de här kvinnorna äta varsin donut och dricka ett glas vatten. Och tanken med det då, det var att man ville att kvinnorna skulle känna sig lite mätta och också ha en lite olustig känsla sådär.
Ja, just det, hade dieten. Gått emot sin diet.
Och sen delar man in dem i två grupper. Och i den ena gruppen så fick man ett sån här självmedkänsla-budskap, eller man gav dem ett sånt, som var så här att, hörni, kom ihåg att vara snälla med er själva nu och tänk på att alla ger efter för frestelser ibland. Det är helt okej. Den andra gruppen medverkande kvinnor då fick inget sånt meddelande alls. Och sen så var det ju lite olika matprov då. Och de här kvinnorna som hade fått det här förlåtande budskapet med sig åt i snitt 28 gram godis. Medans de som inte hade fått något sånt meddelande alls åt 70 gram. Jag läser här då att contrary to common sense, guilt and shame often don't lead to change but to overindulging. Feeling bad makes it harder to resist temptation because we want to cover our shame and guilt with instant pleasure or in this case candy.
Gud, spännande.
Mm.
Och där har vi ju min den där allt eller inget tendensen när jag har misslyckats.
Ja.
Alltså blir det en plump i protokollet, då skiter jag i det här.
Ja, exakt.
Vi pratade mycket om det när vi pratade om perfektionism. Att så här, blir det inte bäst så kan det lika gärna vara sämst.
Exakt den grejen. Det kan också vara den här grejen att liksom, om det är självhat då, jag är inte värd något bättre.
Nej, just det.
Det är väl helt i linje med min värdelösa person att bara ge efter för den här konsekvensprincipen egentligen. Att man, eftersom jag är så dålig så kan jag liksom bete mig dåligt inom citationstecken.
Just det.
Det känns lite problematiskt med så här matexempel återigen. Eftersom det absolut inte är något fel på att äta 70 gram godis, men tycker den här studien illustrerar fenomenet på ett tydligt sätt.
Min instinkt säger mig att självmedkänsla-varianten som säger att äsch, det gör inget, att den rimligtvis borde leda mot, alltså, så idag kan jag undra med det här istället för att plugga och imorgon så glömde jag boken och äsch, att det är, så här, att det är disciplinlöst.
Ja.
Medan den här lite mer tuktande, fy fan Lina, vad kast att du skippade teori. Nu blir det dubbelplugg. Alltså,
ja, man skulle kunna tänka sig det, men du har typ fel.
Ja, men det är det jag tycker är lite spännande här.
Ja, ytterligare ett citat ur detta här då. Study after study shows how self-criticism is correlated with less motivation and worse self-control.
Ja, det blir en tatuering.
Ja.
Det där är ju en game changer för sådana som mig.
Mm.
Som tänker att de där snälla orden man säger till sig själv bara leder till fördärvet.
Ja.
För då kommer man plötsligt släppa på allt.
Mm.
Ingen ordning på något.
Mm.
Ja, men bra.
Jag tycker vi ska definitivt fördjupa oss i det någon gång, för att det finns mycket att prata om där.
Då, nummer 8 på listan över saker vi kan lära oss av de som är bra på viljestyrka.
Den är ganska nära relaterad till det här med struktur.
Mm.
Och det handlar om att folk som är bra på viljestyrka har tålamodsstrategier.
Mm-hmm. Som kan se ut hur då?
Som gör att väntande är okej på olika sätt. Till exempel att man har vanor av typen eller en ryggmärgsreflex att distrahera sig själv på olika sätt när en sån här frestelse dyker upp. Till exempel, alltså, men om det seglar förbi en dosa snus på en fest och jag ska sluta snusa, så bara känner jag den här liksom, impulsen att bara sträcka ut näven, men vänder mig då mot Kalle som står där och börjar fokusera på honom och prata med honom. Och
är det tålamod?
Ja, det är en tålamodsstrategi. Okej, det är inte som att jag kommer snusa sen då. Det var ett dåligt exempel på det sättet.
Men, för det jag tänker, när, det som gör att mina under strategipunkten när jag ska försöka göra så ett veckoschema som är så duktigt som jag skulle önska att det var. Läsa, plugga, ägna mig åt liksom finkultur och sätta min deg. Så här. Där lägger jag ribban så högt för att jag vill ha resultat snabbt.
Ja.
Jag vill ha nybakade bröd på bordet nu. Jag vill ha magrutorna nu. Jag vill ha 100 000 kronor på banken nu.
Mm.
Därför lägger jag så högt att det är ogenomförbart.
Ja, just det.
Och det skulle kräva väldigt mycket mer tålamod av mig om jag skulle säga nej, det är 16 kronor om dagen sparar jag.
Ja.
För det blir 100 000 på sikt.
Just mitt sparande har varit problematiskt på det sättet tidigare i livet. Att när jag var liksom yngre hade jag väldigt svårt att spara för att jag satte så höga mål.
Ja.
Och sen så bara, men gud, det kommer ta en evighet. Så lika bra att ta ut skiten och resa till Grekland för pengarna.
Just det.
Ja. Mm. Så kom jag aldrig igång på det sättet. Men nu har jag nog lite tålamodsstrategier som gör att det funkar mycket bättre.
Mm.
En annan sån tålamodsstrategi är att inte fatta beslut i ett behovsstadie.
Just det, inte handla när du är hungrig.
Det är klassiken. Inte handla när du är hungrig. Att man har den typen av enkla regler.
Mm.
Ytterligare ett tips för tålamodsstrategier då är att committa till att vara tålmodig, så att säga. Ja, men om vi tar det här sparandet återigen som ett exempel, att jag ska inte bry mig om vad det är på mitt sparkonto för någon 5 år.
Okej.
Alltså regler av den typen.
Just det.
Ett annat sånt tips är att man upprättar en psykologisk närhet till sitt framtida jag. Det låter superflummigt och det är det väl också i viss mån. Men att man kan göra en tidsresa i huvudet.
Mm.
Vart vill jag vara om 10 år? Att man försöker visualisera sig själv.
Just det, Cassandra ser, hon bara, där bränner jag runt i en cab i Rivieran med mitt körkort som jag tog, inte imorgon, utan om 5 veckor.
Ja.
Lite körande varje dag, lite pluggande varje dag.
Exakt. Också en sån tålamodsstrategi. Och det tycker jag man stöter på ibland hos människor som imponerar på mig. Till exempel genom, du vet, sådana som doktorerar och sånt där. Som bara visualiserar sig själv där med någon slags professorshatt. Har professorer hattar?
Ja, det tror jag. Det låter snyggt.
Och att man jobbar mot en sån bild. Att man är nära sitt framtida jag, helt enkelt.
Gud vad bra. Jag blev jätteinspirerad. Jag måste komma på vad jag känner en stark vilja att åstadkomma. Det har jag tappat bort på av bara farten här. Jag gör en snabb repetition för er som lyssnade. Tips 1 var alltså:
har bättre självkännedom.
2.
Tycker du om det vi andra avskyr.
3.
Strukturera livet.
Strukturen är den svåra. 4.
Har vunnit i genlotteriet. Ja, den är knepig.
Generna. 5.
Har mer pengar.
Just det. 6.
Tränar.
7.
Är duktiga på att slappna av.
8.
Har tålamodsstrategier.
Yes. Gänget, nu har ni nästan allt ni behöver för att klara av just precis det ni verkligen, verkligen vill fixa. Till er som flitigt vill lyssna vidare på de avsnitt vi tipsade om i det här avsnittet, så har vi nämnt avsnittet om stresshantering som är nummer 79. Vi har pratat om avsnittet om Flow, som var det förra avsnittet, nummer 122. Marshmallow-testavsnittet heter jag. Jag är hellre glad nu än om 25 år och är avsnitt nummer 7. Björn, tack för att du sammanställt den här listan. Tack Klara Wallin, vår producent, som sprungit in och ut ur studion som en jävla iller för att lösa lite strul som vi har haft under dagens inspelning. Det blir så ibland bara. Tusen tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd och till Julia Beppo som vi spelar in hos. Vill ni kontakta oss med till exempel en fredagsfråga eller för att ni vill sponsra vår underbara podd, så mejlar ni oss på dummamänniskor@gmail.com. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.